Ny vecka, ny podcast med Hockeystudion, den här gången med Hans Abrahamsson och Johan Garpenlöv. Hur mår ni, grabbar?
Bara bra.
Underbart.
Samma här, bara bra. Ny konstellation här, det blir spännande att se.
Ja, verkligen. Ja. Förra veckan var det bara jag och Thomas Roos.
Oj, det var inte så kul.
Nej, det var det verkligen inte, men nu får du inte säga till Thomas. Nej. Han konstaterar att du var förmodligen ute och fiska Garpen.
Det var jag nog inte, men han gissar inte helt fel kanske, för jag är ute rätt mycket nu. Försöker ta tillvara på den här fina hösten.
Men nu börjar det bli lite kallt för att fiska.
Nej, nej, nej. Fiska fram till slutet på november.
Och sen pimplar du?
Ja, det gör man på isen, men den lägger sig ju inte i isen här i Stockholm längre.
En allvarlig talad Blake Park håller på med hockey 600 år.
Rino för säsongens första målgud. Han tappar pucken och här kommer Sedentefeld. 40 sekunder kvar.
Abris, hur är det uppe i Gävle?
I Gävle är det bra, tycker jag. Det är full rulle där och Brynäs vinner och sådär. Så jag tror att det är relativt god stämning i stan.
Ja, vi konstaterade det redan förra gången du var här. Och då sa jag att den här bubblan kommer att spricka, och så blev det ju inte.
Nej, inte än. Men vi har ju inte spelat en fjärdedel än, så vi får väl ta lite vi får väl se lite grann vad som händer där, men det ser väl onekligen bra ut, tycker jag. De har imponerat med småslagna i alla fall och vinner som sagt även en del match.
Men det är kul med Brynäs, ett klassiskt lag. De får en ny tränare förra året, så får han sätta liksom sin, vad ska man säga, sin identitet på det här laget från start. Och så verkligen har de gått fram som ångvältare här i början, och Rudin dominerar, Scott dominerar. Salmela fick de in sent och har stabiliserat backsidan. Men det är ju en kul förening, tycker jag, att de spelar bra.
Ja, vi får se nu om publiken sluter upp här också. Det har ju inte varit speciellt bra. Så man märker att de har lite att jobba med att bygga upp ett förtroende där. Men liksom, det är klart att vinna matcher, ligga med i toppen av tabellen, det är väl det bästa man kan göra i alla fall för att återfå det här. Så att de har en bit kvar där än. Men fortsätter det så här, så tror jag nog att det kan bli lite hockeyfeber där uppe.
Och hockeyfeber, får man väl säga att det har varit i Göteborg också. Det här har ju gått alldeles ut. Nu förlorade de förvisso mot just Brynäs senast, men det är väl Sveriges absolut bästa lag just nu, Garpen, eller hur?
Jag tycker det. Och de leder ju SHL också. De spelar den roligaste och bästa hockey nu också. Mycket tack vare att de har ett grymt lag på pappret. Många skickliga spelare. Men de spelar i hög fart. De vill vara kreativa med pucken. Och utan pucken då vill de sätta press hela tiden. Så totalhockeyn där tycker jag står de för nu. Jag tycker att de gör det bättre än vad Skellefteå gör. För de har liknande, snarlika spelstilar.
Men här måste jag komma in. Jag är ju inte lika pro Frölunda som Garpen är. Så det här med höstar, Frölunda, grundserien. Det brukar ju se ut så här. Ser du någonting liksom i det här laget som liksom gör att de ska kunna ta det där steget och vara ett bra slutspelslag också då?
Jag tror att det som man ser i spelet är hur de vill avsluta. Nu har de gjort massor med mål och det är inte slutspel. Men att de har förståelsen själva för vad som krävs i ett slutspel. Och det är ju den här spelet framför båda målvakterna. Att de måste bli bättre, tuffare och starkare där. Och där tror jag att en del spelare som de har plockat in, som Sundström, har lite storlek och kan kliva in där och vill ta sig in på mål. De har Joel Lundqvist, som kanske hade en liten sämre säsong, eller hade en sämre säsong förra året, kommer vara där. Så att förståelsen för vad som krävs i ett slutspel har de nu efter två raka de har slagits ut i kvartsfinal första året och semifinal andra året. Så att därför tror jag nu tredje året så tar de sig hela vägen, just på grund av den här förståelsen. Och sen skickligheten, alltså det går liksom inte att gå så långt om du inte har ett skickligt lag, så är det bara.
Nej, skickligheten har jag liksom, den har funnits där under hela tiden, tycker jag, med Roger Rönnberg. Men alltså, det jag liksom har haft lite svårt med är att det är ju många av de här små spelarna, många sådana här som Brian Lash och Lekkonen och Fieren och de här, så de är oftast bäst i grundserien. Och sen när det blir lite tuffare, lite hårdare, lite svårare att ta sig in där, så tycker jag att Frölunda har haft stora problem. Och jag ser väl inte liksom den här jätteskillnaden i det här laget heller. Johan Sundström absolut, och den här Lauritsen som har fått in också som en elak rackare som springer och jagar motståndarnas stjärnor. Jag hoppas verkligen att de liksom kan ta ett steg till och verkligen vara ett bra slutspelslag också.
Det blir deras utmaning, alltså att just spela framför kassan. Men sen har de ju fått in en stabilitet på målvaktssidan nu också med Gustafsson där. Så deras målvaktspar ser mycket, mycket starkare ut också. När man tittade på, tycker jag, många målen de släppte in förra året, så var det väl tveksamma mål just i slutspelet.
Ja, nej, jag håller helt med dig. Målvaktssidan ser betydligt bättre ut nu. Det ska bli intressant att följa. Men jag hoppas ju någonstans att Frölunda får en rejäl dipp under säsongen. Varför fortsätter det så här, så tror jag att det kan... Det, oftast i ett mästerskap eller en serie eller någonting. Man behöver liksom de här motgångarna också, kunna växa och liksom lära sig av dem och bli bättre. Så därför så hoppas jag att det inte går som tåget för Frölunda.
Och framförallt så är det tråkigt när ni sitter här som båda som experter och du säger att innan att Brynäs ska... Det är inte så jobbig säsong och Garpen säger att det blir sen gud för Frölunda. Det är inget kul när ni går ifrån en hel säsong utan att ha fått någon kritik. Nej. Det håller ju inte.
Nej, men det kommer vi få. Det är en lång säsong och mycket kommer hända.
Ja, det har ju bara gått 8 matcher, så vi får nog sitta ner i båten lite grann när det gäller både Frölunda och Brynäs. Garpen, jag vet att du sover inte så mycket just nu när NHL har dragit igång. Hur kul är det?
Ja, men det är ju det som är kul, att få följa NHL. Nummer ett får man ju följa världens bästa hockeyspelare på nära håll. Och då menar jag via TV just nu. Jag ska ju åka över på någon resa framöver. Men sen är det ju att man har någonting att titta för också. Just att World Cup nästa år, det är därför jag sitter och tittar på så många matcher jag bara klarar av och kan. Så att då får vi följa våra svenska spelare där borta. Och det är ju samma sak där när man tittar på spelarna nu gentemot i slutet av säsongen. Vad har hänt under den här resan? Vilka utvecklas? Vilka har gått tillbaka och så vidare? Vilka har varit skadade? Så att det är mycket som man vill titta på när man ser de här matcherna.
Abris, får du sova någonting eller håller du lite...
Jag försöker väl faktiskt att hålla så mycket som möjligt på morgnarna där faktiskt. Jag har lite svårt med den där att sitta uppe på nätterna, så att jag försöker i den mån jag liksom klarar av det och skippa nätterna och ta det mesta som kommer där tidigt på morgonen istället och få med det mesta och bästa som har hänt där. Det är ju en ganska lång serie där borta.
Och jag ska vara ärlig, jag ser ju mycket på morgonen också. Det ska vara något speciellt om jag ska sitta uppe mitt i natten och kolla på, för de sänds ju dagen efter på dagarna, och då kan jag sitta och titta.
I NHL så har man infört Coaches Challenge. Det innebär att en tränare kan utmana om det har blivit ett mål. Ska vi införa det i Sverige också?
Jag tycker som vi alltid ska göra, vi ska avvakta och se hur det artas i NHL där man har börjat med det. Och se, utvärdera det därifrån. Men jag gillar tanken med det, i och med att allting sänds på TV. Det finns videoupptagningar. Är det så att domarna missar en solklar offside och det blir mål och det laget vinner på det målet, så tycker jag det är synd med den tekniken vi har. Så att om jag ska svara lite lätt på frågan, så tror jag att vi kommer få se det i Sverige så småningom. Inte i år naturligtvis, men i framtiden tror jag vi får se det.
Kan vi inte våga prova någonting själva?
Jo, jag har ju provat 3-mot-3 här, och där har ju NHL tagit
efter oss. AHL började väl
där? AHL, ja, men precis. Ja. Men... jag är ju lite fed up med dessa granskningar och videokameror och allt vad det är för någonting, måste jag säga. Så jag känner bara, nej, inte en grej till. Liksom. Jag tycker att domarna har ju redan lämnat ifrån sig hur mycket som helst när det gäller de här bedömningarna. Och vi har ju, det rings ju på så mycket situationer redan, så jag känner kanske att...
Snart behöver vi inga domare.
Nej, det blir väldigt mycket telefonsamtal och granskningar i alla fall. Så att, men jag håller med, ger det lite mer tid, och så får vi se vad det kan ge för någonting. Det är skönt att de testar, så kan vi titta och se om det är någonting för oss.
Och det är lite så här man vill se alla nya regler eller alla nya påhitt som kommer in till våran liga. Man vill ju verkligen att det ska vara genomtänkt och det ska vara utvärderat, och helst någon annan ska ha provat det. För att jag kan tycka ibland så kommer det saker som blir lite floppar på grund av att vi inte har tänkt igenom det ordentligt. Så att... kan de nu köra Coaches Challenge det här året och det visar sig är riktigt och det funkar och det inte tar allt för lång tid, så tycker jag det kan vara någonting för SHL också.
Där skulle man börja ge fotbollen kanske ett tips också. Det kanske vore för dem att ta upp, för där granskar man ju ingenting istället. Där kan det ju liksom bli, där kör man ju verkligen old school hela tiden. Liksom. Mm. Och det kan vara helt korrekta mål som inte blir mål och döms bort mål. Så att det där är man ju väldigt förvånad att de är så otroligt konservativa när det gäller den där biten.
Engelsmännen som styr det därför. Ja. De är lite rädda för förändringar. Just det, Garpen, det vi pratade om förut. Ja. Resan där, kan inte du berätta? Mm. Det är ju helt sjuk resa. Jag såg kort där, Thomas Ros visade mig hur många olika städer du skulle vara på.
Ja, alltså i grunden till när man, jag gjorde det här när jag, under mina två år när jag var med som team manager för Tre Kronor där, och då var jag, en av mina uppgifter var ju att följa och hålla kontakt med NHL-spelarna. Så varje resa man gjorde så försöker man ju se så många lag som möjligt på så kort tid som möjligt, och då vill man ju gärna se egentligen en match per dag när man är där, och då blir det mycket flyga mellan olika städer, för USA eller Nordamerika, det är ett stort land, det är en kontinent. Så att det som händer är oftast att man flyger över ena dagen då, och sen så ser man det laget dagen efter eller samma dag som man flyger till. Och sen i stort sett varje dag så byter du stad. Och då efter matcherna så vill du försöka träffa spelarna och prata med dem och säga hej till dem och så vidare. Och innan du kommer så meddelar du naturligtvis att du är på väg och att du vill prata med dem. Så att man får en 10-15 minuter, ibland 20 minuter med spelarna. Och ibland så går man ut och käkar en bit om man har möjlighet till det. Så att, men jag flyger över till Detroit i alla fall, min första. Och sen därifrån till Vancouver. Och sen har jag för mig att det var St. Louis, Colorado. Var det att Florida sen, kan det ha varit det, tror jag. Och sen så åker jag hem därifrån då, så att man är över och flaxar lite över hela kontinenten.
Nu har vi ju, som att det är podcast, det var kul att visa den här kartan när du flyger fram och tillbaka för de som inte har koll på den amerikanska kontinenten så väl. Men hur viktigt är det här? Hur spelarna, hur viktigt är det för dem att Johan Garpenlöv kommer över och äter en köttbit och dricker lite vin med dem?
Det måste ju de svara på. Alltså för mig känns det ju bra att få se dem i deras miljö och vilken roll de har i sitt lag. Och sen så är det ju alltid så att när du ser matcher på tv så ser du ju inte hela spelet. Det är svårt att följa spelare under en match. För bilden, då ser man ju oftast bara puckföraren eller där allt runt, allt som sker runt omkring pucken. Och sen är det ju det, du måste skapa relationer med spelarna, och då måste man träffa dem, man måste se dem i ansiktet, man måste gå ut och prata om både hockeymässiga saker och hur de trivs och hur det känns och så vidare, och var de är på väg i sin karriär, och de måste ju få möjligheten att lära känna mig. Ett sms från någon brukar oftast inte ge så mycket vänskap i början, det kanske man kan göra med senare sen när man lärt känna personen. Så att just den där personliga kontakten, att lära känna personen, det är ju det man försöker göra när man åker över dit, på den korta tiden man har då naturligtvis.
Vilken spelare ser du mest fram emot att se på den här resan?
Ja, men nu, de äldre spelarna har jag ju sett och jag kan dem ganska bra. Jag kommer ju se dem på den här resan också. Men alla de här nya unga spelarna som Filip Forsberg, du har Burakovsky, du har... nu ska vi se vilka lag... i Detroit, och Nyqvist har jag ju sett men inte så mycket. Just den typen av spelare, de yngre som har klivit fram de senaste åren här, som man vill lära känna lite grann och se spela i sin miljö där borta.
Det är intressant om man kan faktiskt, om man står och väger om man ska komma med eller inte i World Cup då, till exempel. Nu förstår jag att ni pratar om framtida VM och allt möjligt när ni är där borta, men kan man spela sig bort från ett lag om man är otrevlig mot dig på en middag?
Nej, men det funkar ju inte så. Sen, jag har faktiskt inte träffat någon svensk spelare som har varit otrevlig någon gång. Så att, sen kan det ju bli så att en spelare inte kommer med på grund av att de tränaren eller den tränaren inte tycker att han passar in eller är tillräckligt bra just då. Då kan man ju ibland läsa i tidningen att det står att spelaren är sur på den tränaren. Men allt... Det funkar ju så hockey att man slåss ju om platser, och det är en som bestämmer om man får spela eller inte spela och bli uttagen, och det måste man acceptera som spelare. Sen behöver man inte tycka likadant i slutändan, men jag ser inte det som något problem, och det har aldrig varit ett problem i svensk hockey att en spelare varit sur på någon och inte vill spela i landslaget eller i något lag igen.
Du kan ju alltid skylla på Grönborg också, det är perfekt.
Ja, fast igen, det är liksom... Det är ju så, ska man ta ut 20 spelare eller som det är där i World Cup, 18 spelare som kan spela, så är det ju några grymt bra spelare som inte kommer få spela. Så är det. Och den som tar beslut vilka som spelar inte spelar, det är ju tränarna. Och den processen måste vi göra så bra som möjligt. Så när vi sitter där eller står där sen och ska berätta vilka som ska spela, så måste vi ha bra förklaringar till det, och de som inte platsar måste vi ha bra förklaringar till det, och att vi verkligen har gjort det här på ett noggrant sätt.
Men tar man hänsyn till den här sociala kompetensen då när man tar ut en trupp? Liksom, betyder det någonting?
Menar du hur man är som person?
Ja.
Absolut. Och det handlar ju inte om man är otrevlig. Inte. Det kanske handlar om vilken personlighet man har som kille. Det är en kort turnering där en stor grupp människor måste komma samman under en kort tid. Vissa spelare har lättare att göra det än andra, och det kan man lära sig det, så är det en fördel i uttagningen. Vi i Sverige, när vi tittar på de spelarna som kan tänka spela i World Cup, så har inte vi lika många som Kanada har till exempel att slå sig in i den här truppen, så att vi har ju lite enklare jobb att göra. Men absolut, social kompetens eller om man är en ledare eller inte ledare, karaktär, alltså det är alla de här sakerna spelar ju också in, förutom det man ser på isen.
Du har ju varit på de här resorna tidigare, nu är du tillbaka i regionen igen, men du har ju varit där tidigare, du har varit över att träffa spelarna. Försöker de sälja in sig själva liksom, och framstå som trevliga personer och bra lagspelare och så?
Nej, alltså, jag tror att de flesta spelarna försöker vara sig själva. Och igen, jag har inte träffat en svensk spelare än som jag tycker är otrevlig. Sen är ju inte alla på samma sätt. Vissa är utåtagerande, vissa säger inte så mycket och väldigt tysta. Och allt det här spelar ju naturligtvis, det är ju inte en nackdel att vara tyst och spela väldigt bra hockey, absolut inte. Men i ett lag så måste man ha vissa spelare som driver laget, och det kan man göra på isen eller i omklädningsrummet eller både och. Och det är alla de här sakerna försöker man ju ta reda på så gott det går och sen väga in i uttaget.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Det är otroligt spännande i alla fall. Och förra gången var det här så grillade vi också dig på podcasten när det kommer till World Cup. Abis, det är ju, det blir 11 månader kvar nu då, ganska exakt, tills det startar i Toronto. Finns det någon spelare du känner så här, det här kan bli ett utropstecken i truppen? Jag tänker kanske främst på de unga spelarna i NHL.
Ja, alltså forwardkidan tycker jag ju på något sätt känns, alltså där kommer nog inte att bli så där väldigt mycket överraskningar och liksom genombrott. Så där har vi ju de här säkra korten lite grann med Sedin och Bäckström och så att det är ju backsidan där som jag tycker liksom är spännande. Med en sån som framförallt Hampus Lindholm kan jag tycka är jättespännande, som har haft en grym utveckling där borta. Viktor Hedman är ju en annan som kanske är NHLs topp tre i alla fall bland backarna där, som inte har spelat speciellt mycket heller i Tre Kronor. Av olika anledningar. Så det är väl två spelare som jag är väldigt intresserad av och som jag tror kan vara otroligt viktiga för oss i World Cup. Hedman och Hampus Lindholm. Även någon sån som Jonas Brodin har jag lite förhoppningar. Jag tycker han har blivit lite åtsidosatt både i OS där i Sochi och i VM här nu senast. Det är också en spelare som man kanske gärna vill se där och som jag tror kan göra det väldigt bra.
Du märker, man kan inte få alla tyvärr.
Nej, det kan man inte, men jag kan ta ut dem jag vill ha, så jag är nöjd liksom.
Det är ju fantastiskt. Hur mycket fokus lägger ni på just den här säsongen i NHL? Det kan ju finnas de som kanske har en off-season som ändå är rutinerade rävar och som man vet gör nytta i ett landslag.
Nej, men vi måste ju naturligtvis ta med det de har gjort fram till den här säsongen, och sen så måste man ju titta på vad de gör under den här säsongen. Sen är det ju, vi måste ju ta ut 16 spelare den 1 mars som ska spela World Cup, och sen är det 7 spelare till den 1 juni. Så att den här säsongen kommer ju bli jätteviktig för spelarna och liksom spela bra helt enkelt och visa vad de kan och vad de går för. Sen under vet vi ju under säsongen att alla spelare har ju upp där man spelar riktigt bra, och man har perioder där man spelar mindre bra, så vi måste ju se det över tid. Men det är ju som alltid när man ska ta ut en trupp, man försöker följa den från start och se vad de gör, hur formkurvan går, och sen så ska man ju faktiskt ta ut ett lag som, man måste bygga ett lag också. Det är inte bara bra hockeyspelare, utan det är ett lag med olika roller i det laget som man måste titta på också.
Sen blir det ju jäkligt intressant där med VM också, för vi har ju 16 spelare som är uttagna när VM startar, sen har vi ju liksom 7 platser över där, och jag förväntar mig att alla som inte är uttagna då verkligen vill komma till VM, för det måste ju ändå vara ett bra sätt att visa upp sig för lagledningen om man kommer till VM, eller vad är det?
Jag som spelare, så alltså jag vet att det är ett fokus här i Sverige på att det är många som tackar nej till VM, NHL-spelare efter en lång NHL-säsong. Och många som tackar nej har ju en anledning att tacka nej. Alltså, jag tror ingen vill ha hit en spelare som är skadad och kan inte spela upp till sin fulla potential.
Nej, men vi har ju spelare som har varit omotiverade också, inte ställa upp, som inte har kommit på grund av det. Och det där, kanske...
Där kanske det är så att det finns spelare som åker ändå för att de vill spela World Cup, absolut. Det kommer nog trycka på extra, det tror jag. Jag har svårt att se att en spelare kommer med den ursäkten till VM nu som går i Moskva.
Om man inte är uttagen till World Cup
redan.
Om man
inte är uttagen till World Cup och vill spela World Cup. Alla kanske inte vill spela World Cup, men jag gissar att alla vill göra det.
Jag hoppas inte dumförklara mig själv nu här, men visst, man behöver inte spela NHL för att vara med i World Cup ändå.
Absolut man, inte.
Nu är det ju så att de flesta är ju det ändå. Ryssland till exempel kommer ju kanske ha Radulov om man nu stannar i KHL. Kikar man på SHL någonting, eller är det bara totalt att man glömmer bort?
Nej, men vi måste ju kika på alla, och där kommer ju förmodligen VM bli den turneringen som man får titta på extra mycket, för är det någon spelare från Europa som ska med, så kommer de förmodligen bli uttagna till en av de här 7 spelarna som ska tas ut 1 juni. Så att VM kommer man ju följa med, eller jag kommer följa i alla fall så noggrant jag bara kan. Så att, och då är ju de bästa spelarna från Europa med och spelar, och så fyller man på med en del NHL-spelare, så att det är jätteintressant. Turnering att följa, och sen är det som jag var inne på tidigare, man bygger lag måste man ha olika spelartyper, och på vissa av de här spelartyper har vi inte så många spelare, så att om man tar ett exempel som en stor tuff power forward, då har vi inte, det dräller inte av svenska stora starka power forwards i NHL, och det dräller inte av dem i SHL heller eller i KHL heller, men jag menar, man måste ju titta brett och se om man kan hitta någon som kan göra det jobbet.
Plocka in Joel Lundqvist om andra ord.
Ja, alltså i det här läget så tittar vi brett som sagt.
Intressant i alla fall. Nu tror ju inte jag att någon kommer in från SHL i och med att det finns ju rätt många duktiga hockeyspelare.
Det är ju intressant det här också, att vi sitter och skrattar lite åt de här Joel och Jimmy. Jag menar, Jimmy kom in där i OS-truppen och många var ju väldigt tveksamma till att han skulle vara med överhuvudtaget. Jag tyckte han gjorde mer än välförtjänt av den platsen. Så att vi ska väl... Det är lätt att man liksom tittar ner på SHL och tycker att alla är så dåliga, men det handlar om mycket annat också där, hur man bygger lag och vilken roll man kan ta och sånt där. Så att,
Precis som jag var inne på, vi måste ju, det är lätt när man ska ta ut de bästa spelarna att tro att alla ska spela powerplay, alla ska spela, göra sina schyssta dragningar, men i ett lag så kan inte alla göra det, utan man måste ha folk som dödar utvisningar, och man måste ha folk som står framför målet, man måste ha olika spelartyper och olika roller, så att det, jag menar, bara för att du spelar i Europa så betyder inte det att du inte är aktuell för World Cup, absolut inte.
Hur öppna är vi, nu kommer vi tillbaka till det här att du träffar spelarna, men hur öppen är du mot en, säg en kille som Marcus Kryger, och säger att Marcus, du ska ha samma roll i Tre Kronor som du har i NHL, du ska spela, du ska vara vår boxplay-specialist, du ska spela en tredje kedja kanske.
Nej, det man gör är ju, man försöker se vilken, det är därför man åker över, vilken typ av roll har de i NHL och vilken roll kan vi tänka oss använda den spelaren i den truppen som vi har. Och då, om man nu tittar på Marcus Kryger, så är hans roll i Chicago, det är ju en defensiv roll. Otroligt duktig tekare i toppen i NHL på tekningar. Flyttar upp pucken från egen zon upp i anfallszon de flesta gångerna han är inne, spelar mot de bästa spelarna i andra lag och så vidare. Så att det är den typen av spelare han måste vara i vårt lag också. För det är svårt att kliva in för Marcus och helt plötsligt bli första center och leda powerplay när man inte har gjort det på den senaste säsongen. Kanske i någon säsong som han har spelat där borta. Så att just där igen, då är man tillbaka till det här, roller och olika formationer och vad vill vi att de ska göra i vårt lag.
Och när börjar man ta upp sånt, så att säga? För det, men det handlar ju kanske om de här som ligger i tredje kedjan framför allt. Det är väl kanske där man hittar. Som säger, Kryger är van att spela en roll i Chicago, han får samma roll i Tre Kronor. Sedinarna är van att ha roll i Vancouver, får samma roll i Tre Kronor. Men sen har du ju ett mellanskikt där i typ tredje femman där som kanske får, som kanske är lite mera högre upp i sina klubblag, men som kanske får ta en roll bakåt i Tre Kronor i ett World Cup. När börjar man prata med det? Gör du det nu redan och liksom börjar prata? Eller är det någonting som man tar innan truppen tas ut?
Alltså just nu så håller vi på går igenom, eller vi har gått igenom NHL, så vi vet ju vilka spelare vi har där och vad de flesta, vilka roller de har. Och sen är det ju att vi försöker prata om olika spelartyper, olika formationer. Jag gissar att jag har kanske ett annorlunda lag än vad Rickard har, och Poppa har ett annat lag än vad vi har. Så att sen får man sitta och diskutera sina lag med varandra under resans gång, och sen får man ju ha alternativ på alla de här olika platserna. Och sen i det någonstans så måste man ta ett beslut vilka man ska gå med. Men pratar vi om de här 16 första spelarna, så kanske de har en ganska, där kan man gå in och säga den här rollen har vi tänkt för dig och så vidare. Sen när man pratar om de här 7 som ska till efter, där kanske man får gå in och ta en spelare som kanske spelar i en andra kedja någonstans och säga att i vårt lag ska vi spela på den här positionen. Vi vill att du ska spela i det här spelet. Är du beredd att göra det? Och då, vad jag vet, eller min erfarenhet av svenska spelare, så är de beredda att underkasta sig och göra den rollen som tränaren vill att de ska göra.
Men det är en diskussion som ni tar innan de blir uttagna? Att det här är det vi har tänkt oss? Att
det tycker jag, att, eller det, det är min tanke absolut att göra det. För det, du vill inte ha en spelare som inte vill spela den rollen, för då får du inte ut max av den spelaren i matchen. Och väljer du mellan två spelare, så vill du ju att, vill ju ha en spelare som accepterar rollen. Och då måste man prata med spelaren innan.
Har vi en fördel där? Jag kan tänka mig, jag har svårt att se att det är exakt likadant i Kanada. Vi var inne på det tidigare idag när vi pratade om att Babcock förmodligen är den som leder Kanada. Han har ju fullt upp med Toronto under säsongen. Mm. Han kan inte åka och träffa spelare på det sättet som du gör.
Där funkar lite annorlunda. Där har de general managers som sköter laguttagningarna. Så tränarna har ju en del i det, absolut. Men det är de som åker runt och gör det jobbet. Men jag vet ju att det gör ju Kanada också. De har ju haft Rick Nash som en checking guy i Vancouver, tror han var där ihop med några som, och han är ju en första kedjespelare i sitt lag. Så att
PK Subban var väl petad stor del av OS.
Absolut, och där, de gör ju precis samma sak. Vi har tänkt i den här rollen här, är vi beredda att göra den. Och då, jag menar, alla vill ju vara med till OS eller spela World Cup, så att de är beredda att acceptera det. Och har de gått med på det eller sagt det och alla är öppna med det, då är det lättare både för coach och spelare att köra.
Nu blev det en regelrätt intervju här av Garpen, men det är härligt. Man ska passa på. Vi har ju mindre än ett år på oss att grilla framtida assisterande förbundskaptener. Jag är fortfarande till exempel väldigt intresserad av Lidström, Sundin och Alfredsson. När kommer de in och börja hjälpa till? Har de redan gjort det?
De har vi redan pratat med. De är införstådda med vilken typ av arbetsroll eller arbets... eller vad vi vill att de ska göra och vad de vill göra för oss. Så att vi pratar med dem, absolut. Och de är med från start här nu.
Jag känner att det låter flummigt när man bara hör det. Advisory board.
Nej, men de ska hjälpa oss i det dagliga arbetet och med sin erfarenhet och sin egentligen uppenbarelse. Och det vi har gjort, det är ju... När vi har suttit ner och ska använda de här, det är ju naturligtvis att Lidström har ju spelat back hela sitt liv och varit väldigt duktig och framträdande i det. Då ska ju han jobba med backarna, med Poppe, och Affe har varit forward och varit ledare och kapten och väldigt framgångsrik i det. Då är det naturligt att han är med och jobbar med det. Och sen har vi ju Sudden med oss också som kommer hjälpa till med det övergripande ovanför, och de tre ihop med oss kommer jobba med World Cup-laget här framöver.
Underbart. Vi går vidare från World Cup. Vi pratar lite till om europeisk hockey, tänkte. För jag vet ju att Garpen, du har varit iväg på en hel del resor i annat jobbsyfte när det kommer till europeisk hockey. Jag var i Köln. Det var min första match utanför Sverige, om man bortser från att jag var på NHL-match. Och Abris, jag kan tänka mig att du har sett matcher lite överallt. Du var jockerigt i KHL förra säsongen bland annat. Lite på uppstuds sådär. Vad är det häftigaste ni varit med om i hockeyväg utanför Sverige? Jag blev chockad när jag var i Köln. Det var alltså 18 000 på läktarna. Och ett sånt jäkla drag. Abris, vad, kommer du på något som är...
Bolla över den till Garpen först så ska jag fundera.
Du tänker lite grann. Jag ställer dig verkligen... Precis. Jag har verkligen inte förberett dig någonting på den här. Jag bara kommer att tänka på det.
Nej, men när jag har åkt runt mycket nu med Champions Hockey League. Och det jag fascineras av när jag är ute, det är ju... i de här lite mindre länder, eller vad ska jag säga, mindre hockeyländerna om man säger så. Jag var i Skottland där jag såg Brayhead Clan då i Skottland, fullsatt på läktaren, alla levde sig med, alla var jätteglada för att se sitt lag. Jag var nere i Salzburg fullsatt, Tjochim, jag var i Tyskland, alltså alla de här länderna, så finns det ett jättestort hockeyintresse. Sen naturligtvis så konkurreras det med fotboll i alla de här länderna också. De har inte kommit lika långt hockeymässigt när man ser matcherna. Där man kan sitta och klia sig huvud ibland och fråga eller fundera på hur tänker de här och så vidare. Men alltså, Tyskland publikmässigt är ju grymt. Alltså de vill verkligen se idrott och de kommer på matcherna och de hejar på sitt lag. Det är grym stämning, så att jag brukar likna Tyskland med USA, där man går som familj på idrott för att som en social grej, och man dricker sin öl och man hejar på sitt lag och sen går man hem, och det gillar jag, den typen av engagemang gillar jag.
Hur viktig är ölen i det här?
Jag kan säga i det som var en stor del i när vi var i Skottland här på Brayhead Clan, det var ju att man fick dricka öl när man satt och tittade på matchen, alltså på läktaren. Det får man ju inte göra i fotbollen där, utan då måste man ju in under. Du får inte dricka på läktaren. Så att, och det var en stor del i att det var mycket folk där.
Jag tänker mig att de gick runt med sån här single malt whisky.
Nej, det var inte så mycket whisky, det var mest öl. Men det är rätt läckert där, och alltså ibland när vi i Sverige så tror man ju att hockey i England eller Skottland, att det liksom finns inget intresse. Men det finns jättestort intresse där och många som går och tittar. Sen är kvaliteten inte lika bra som i Sverige, absolut inte. Men just intressemässigt när man sitter på matcherna och just publiken är grymma.
Ja, nej, alltså jag var ju ute den tiden jag spelade Vårdrängen, så spelade vi faktiskt i Europaligan, det som gjordes då. Vi var ju och spelade i Österrike, Schweiz, Tyskland, Ryssland och de här ställen. Och just även mellan Europa, där det är ett jäkla tryck på läktarna där. Och det, absolut, ölen är en anledning till det, va? Men de skapar en grym ljudkuliss där liksom. Och det är liksom trummor och det liksom, om man verkligen, det blir ett grymt tryck där.
Det är lite feststämning på den vänster. Det är svårt att förklara. Det är ju klart att det är fest när hovet är slutsålt eller det är slutsålt i Växjö. Men alla är glada och liksom alla, det är tjochim och det är familjer. Och det känns inte som det är det i Sverige. Här är vi lite mer petiga och det ska vara bra hockey. Och är det inte det, då buar vi och så vidare. Där är det, kraven är inte lika höga.
En annan sak som jag reagerar på också är att det är... I alla fall där jag var då var det ju väldigt stor så här kommers utanför arenan också. Liksom man stod och grillade och det var ölgrejer och liksom det var en stor samlingspunkt även ett par timmar innan där, liksom där man var. Va? Det kan man ju sakna många gånger i SHL. Va? Att vi har ju liksom inte, där går man in i arenan och så sitter man kanske lite flott och käkar eller tar en bira. Där var det liksom mer det här afterski-stuket utanför arenan. Där. Jag tror att publiken gillar det där. Liksom.
Jag tror vi var på plats 2,5 timme innan då var det Kölns premiärmatch mot München för ungefär en månad sedan. Och då var det ju alltså, precis som du säger Abis, det var ju fullsmockat där och folk stod och drack sina öl och de käkade sina korvar och det var ju riktigt, riktigt häftig upplevelse som man absolut inte ser i Sverige snarare. Och det är lite tråkigt, jag vet att SHL jobbar väl hårt på att försöka få folk in i arenorna snarare, att de står utanför då, kanske, men
Och så vet jag, kände flera av de här spelarna som var i de här svenska spelarna som var i de här mellaneuropeiska lagen, och där var det ju liksom mer eller mindre kutym att där gick man upp och tog en bira med fansen efter matchen, även spelarna, va? Så att det var liksom en samlingspunkt där uppe i restaurangen efteråt, va? Det var liksom, du skulle ha jävligt starka skäl om du skulle hoppa över det och åka hem till ditt, va? Utan det ingick på ett sätt liksom att du skulle vara med där också och surra lite med dem.
Sen är ju ett annat spel i Europa också, har jag märkt. Det är liksom mer offensivt. Man är inte lika strukturerad som i Sverige. Det blir oftast en fram och tillbaka hockey där det händer grejer hela tiden. Och det gör ju att det är ganska roligt att titta på som fan. Men om man är lite petig då, som vi svenskar är, och vill ha det på ett visst sätt och det ska vara struktur, då kanske inte lika roligt. Men publikvänlig hockey tycker jag när man kommer ut i Europa.
Jag tänker mig, när jag hör Skottland och hockey, så tänker jag att publiken är bara där för att se slagsmål.
Alltså det har varit så, men alltså, det är, i och med att det har varit mycket kandiker både i Tyskland och i England, så blir det ju lätt att när det väl händer något så släpper man handskarna och så pucklar man på. Så det är en del av hockeyhistorien i de här länderna. Så att, sen är det ju inte att de slåss i varje byte, absolut inte, utan det är tacklingar, fysiskt spel som det ska vara i saken.
Härligt. Jag försökte sätta dig på pottan där, men ni svarade ju riktigt bra båda två. Det är härligt.
Ja, verkligen.
Ja. Jag väntar ju på att ni experter ska göra bort det den här säsongen. Men som sagt,
därför vi är här.
Precis. Jag kan redigera ihop det här sen, ja, så det låter som att ni inte har en aning om det.
Vi klarar ihop det här på ett bra sätt.
Ja. Vi nöjer oss där helt enkelt. Om inte ni har någonting att tillägga om svensk hockey.
Nej, vi ska ju göra det här nästa vecka igen kanske.
Precis.
Så vi har inte pratat tacklingar överhuvudtaget, va? På hela tiden.
Nej, det var faktiskt en liten tanke som jag hade där. För det är det folk pratar om. Och vad vi har pratat om tacklingar. Och vi har pratat om filmningar. Ja. Och vi har pratat om checking to the head.
Vill jag bara poängtera det, för vi får ju ofta kritik för att det är det enda vi tar upp hela tiden. Ja. Så nu vill jag liksom förtydliga att vi inte vill prata om det.
Egentligen så har vi bara väntat på och velat prata om det hela tiden. Vi får se, det lär väl komma 4-5 domar den här veckan också. De hittar ni som vanligt på sportbladet.se, precis som den här podcasten. Och så säger vi hej då!
Men allvarligt talat, Leif Bork håller på med hockey 600 år!
Rino för säsongens första målguld! Han tappar pucken! Han tappar pucken och här kommer Stedentefeldt! 40 sekunder kvar!